Vi slutade förra timmen med en annan hörnsten inom humanismen, nämligen jämlikheten. Och det är alltså ett uttryck, ett människans uttryck för vad som är gott. Och ganska nära ihop med jämlikhetsbegreppet har vi ett annat begrepp inom humanismen som jag tycker är det verkligt intressanta, nämligen begreppet mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter. Du kan nästan inte höra ett nyhetsprogram eller ett samhällskommenterande program i massmedia, radio, tv utan att det här begreppet dyker upp. Mänskliga rättigheter. I Bibeln existerar det inte. Grundtanken här i humanismen är att det finns någon sorts minimum av godhet som varje människa har rätt att kräva av sin omgivning. Det kan gälla tillgång till mat och dryck. Det kan gälla tillgång till en bostad. Att man lever i ett fritt samhälle där man får resa vart man vill och yttra det man har på hjärtat. Och att man ska kunna göra detta utan risk för tortyr eller åsiktskontroll. Alltså rättvisa och frihet att säga vad man vill och resa vart man vill utan kontroll eller tortyr. Många innefattar olika sociala skyddsnät i de mänskliga rättigheterna, sjukvård och så vidare, åldringsvård, socialvård. Och många gånger räknas också fred på jorden, alltså frånvaro av krig, om vi uttrycker det så. Som en mänsklig rättighet. Naturligtvis finns ett visst mått av subjektivitet i det här. Var gränserna går för de mänskliga rättigheterna växlar naturligtvis beroende på vem du frågar. Jag har bara tagit några exempel på sådant som i regel brukar höra dit. Och som vi brukar mena när vi talar om brott mot de mänskliga rättigheterna. Och nu kanske många sitter och tycker att vad är det han pratar om nu för någonting? Nu är han väl ute och cyklar i alla fall. Är det någon som vill ha krig? Du menar väl inte att vi ska avveckla socialvården och sjukvården? Du har ju själv varit läkare i många år. Nej, det menar jag inte. Gud skickar ut profeterna till exempel. Ofta med ett mycket utmanande budskap också med politiska konsekvenser. Ta hand om den fattige. Förtryck inte änkan. Vräng inte lagen. Vräng inte rätten för den fattige. Men aldrig någonsin att profeterna säger att detta är en mänsklig rättighet. Utan de säger detta är vad Gud vill. Så säger Herren. Profeten Amos uttrycker sig med klassisk skärpa och skönhet. Låt oss slå upp hans femte kapitel och läsa 21 till 24 verserna. Amos 5 och 21. När Gud utgjuter sin trötthet och irritation över ett gudstjänstfirande folk som har tappat intresset för rättfärdighet. Jag hatar era fester. Jag är trött på dem och jag finner inget behag i era högtidsförsamlingar. Ty om ni än offrar åt mig brännoffer tillsammans med era spisoffer så har jag dock ingen lust till dem. Ej heller gitter jag se era tackoffer av gödda kalvar. Ha bort ifrån med dina sångers buller, jag gitter inte höra ditt saltarspel. Men må rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten lika en bäck som aldrig sinar. Mänskliga rättigheter. Vi kanske kan uttrycka skillnaden så här. Att Guds ord talar om för oss att godhet i tillvaron är en nåd från Gud. Medan humanismen talar om för oss att den är en mänsklig rättighet. Guds ord talar om för oss att godhet i tillvaron är en nåd från Gud. Humanismen talar om för oss att den är en mänsklig rättighet. Och även om godhetsprogrammen, om jag nu får uttrycka det så, i mycket långa stycken har samma innehåll. Humanism såväl som kristendom anser att man ska ta hand om det sjuka till exempel. Så är synsättet bakom helt olika och det är det jag vill försöka visa er. Motiveringen så att säga. Ty en mänsklig rättighet kan jag kräva. Men nåd kan jag aldrig kräva. En mänsklig rättighet kan jag kräva men aldrig nåd. Ty nåden är ju oförskyld. Annars vore den inte nåd. Nå, men det låter väl då som om de mänskliga rättigheterna faktiskt var bättre än Guds rättfärdighet. Ska man behöva stå här med hatten i handen och liksom tigga och be? Det är väl mycket bättre att det goda blir en mänsklig rättighet. Jo, men vänd på steken. När du fått nåd är du tacksam. Men en människa som har rättigheter är alltid otacksam. Och det är det stora problemet i sammanhanget. Sverige är ett av världens rikaste och ett av världens olyckligaste folk. Varför är vi det? Varför utbildar vi oss inte för själavård i u-länderna? Nej, därför att vi har rättigheter i Sverige. Och det som plågar oss mer än något annat är vårt kravtänkande. Att godheten är något som kan krävas fram. Intressant nog så är ju det här med kravtänkandet väldigt framgångsrikt på mammons område. När det gäller pengar och ekonomi. I det gamla överklasssamhället fanns det ett litet fåtal som hade massor med pengar. Och så fanns det en stor utfattig massa. Nå, den rike, han kunde ju inte göra mer för sina pengar än att äta sig mätt. Och sen var han ju tvungen att ha resten av pengarna på kistbotten så att säga. Och när det bara var ett fåtal människor som var rika så fanns det ju ingen marknad till att sälja någonting. En rike kan inte titta på mer än en tv-apparat åt gången. Men om vi fördelar den rikes ekonomiska resurser, eller det fåtaliga rikas ekonomiska resurser, så att allihopa får, då kan man plötsligt sälja 7 miljoner tv-apparater i Sverige. Då kan man starta en fabrik för att tillverka tv-apparater. Då kan några av de som var fattiga från början få jobb i den där fabriken. Och de blir ännu rikare och kan köpa sin stereoanläggning med, och då bygger vi en fabrik för stereoanläggningar. Hänger ni med? Så genom att vi kräver ut det lilla fåtalets rikedomar ut över den stora massan så kommer hela den ekonomiska utvecklingen igång. Och det är vad vi alltså har sett under 1800- och 1900-talet. Och på det sättet börjar alltså välståndet, det ekonomiska materiella välståndet. Kravtänkandet och tänkandet i termer av mänskliga rättigheter har varit extremt framgångsrikt på den punkten. Och jag förordar inget återgående till det gamla samhället. Och det är ju inte Guds ord heller. Det är inte så jag menar. Men på samma gång som det här har varit oss till stor ekonomisk båtnad eller glädje eller vad vi ska kalla det, så har det här blivit vår olycka på det själsliga planet. För ingenting i världen är säkrare än detta, att om du kräver kärlek så kan du inte få kärlek. Och det som var så framgångsrikt på pengarnas område blir oss till en evig olycka när det gäller kärlek. Och snacka om pengar eller livet. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Ja, men jag vill vinna hela världen utan att förlora min själ. Jaså, har du mött någon som har lyckats då? Det kanske inte är så lätt som vi hoppas och tror. Och vi möter nu detta tänkande, liksom det är så, vad ska vi säga, så ett med oss själva. Att vi märker det ofta inte. Du kommer som själavårdare att möta många människor som säger, jag fick inte den barndom jag hade rätt till. Ja, så hade du rätt till någon särskild barndom? Ja, det hade jag. För en viss typ av barndom kan utnämnas till en mänsklig rättighet. Och då inträder kanske i efterhand en massa arbete med att förlåta far och mor, vilket kanske inte skulle behövas på samma sätt om man inte hade haft ett rättighetstänkande i sammanhanget. Andra länder och kulturer, andra tider och generationer har inte haft det så jobbigt med sin barndom som vi har. Varför det? Jo, därför att vi har ju naturligtvis rätt till en viss barndom. Ibland möter man människor som säger så här att mitt liv är förstört för pappa, han var inte snäll. Nej, men mamma då? Ja, hon var jättetrevlig. Men mitt liv är förstört för pappa var inte snäll. Ja, men jag hade ju rätt att ha både en snäll pappa och en snäll mamma. Och förstår ni återigen rätt vad jag menar? Vi kan behöva, man kan ha lidit skada av ett svårt fadersförhållande. Och kan behöva hjälp att komma ur sviten av det. Men samtidigt så finns det ett sorts rättighetstänkande i det här. Som liksom tar udden av mammas godhet. Ja, den fanns där, men den var självklar. Till det som är min rättighet, det är också självklart och det bygger inte upp mig. Och med det synsättet är det klart att man tar extra mycket skada av pappas elakhet. Mammas godhet förmår inte neutralisera, förmår inte kompensera. Och det betyder alltså att rättighetstänkandet gör mig så sårbar. Förra veckan när vi pratade lite om syndafallet så sa jag så här att när i syndafallet blev Adam negativist. Han fick en beklaglig förmåga att se det han saknar och gräma sig över det. Medan Gud hade skapat människan till att vara positivist, att se det hon har och glädjas över det. Framförallt att se honom själv och glädjas över honom. Rättighetstänkandet på godhetens område driver oss in i negativismen. Det driver oss till att se det vi saknar och gräma oss över det. Och med det vill jag återigen förklara, jag pläderar inte för en återgång till ett system med sociala klasskillnader, med utpressning och hänsynslöshet och utsugning. Jag betackar mig för att bli betecknad vare sig som vänster eller höger. För Gud är varken vänster eller höger. Kapitalismen är från djävulen, det är helt klart. Det behöver man ju inte ha varit med länge för att se. Men att marxismen bara är ett annat alternativ från samma källa, det behöver man ju heller inte vara med länge för att se. För båda är ju utknoppningar av samma humanistiska träd. Guds rike handlar om barmhärtighet. Spontant given godhet. Därför att man står under påverkan av honom som är god. Och här gäller det verkligen att hålla tungan rätt i mun så att man förstår skillnaderna. För det är ibland hårfina nyanser tycks det som avgör vad som är vad. I praktiken är det ju så här att när vi väl har suttit runt ett sammanträdesbord och beslutat oss för vad som är mänskliga rättigheter, så går var och en hem och bestämmer vem som är människa. Före 20:e fosterveckan är man till exempel inte människa i Sverige, det vet ni. Då är man en cellklump. Du har alltid varit en cellklump en gång. Man behöver inte ha någon stor profetians gåva för att gissa hur det ska gå på sjukvårdens område framöver. Vi lanserar nya och nya och nya tekniker. Mer och mer komplicerade, mer och mer dyrbara. Och vi sitter redan i den rävsaxen att pengarna inte räcker. Ju fler nya behandlingsformer som kommer till, desto mera ansträngd blir ju budgeten för sjukvården. Idag stänger vi mentalsjukhusen och vi säger att det är av barmhärtighet mot patienterna. Samtidigt får vi höra i nyhetsprogrammen att antalet uteliggare i Stockholm har ökat drastiskt. Och att många av dem som nu är uteliggare var de som förut fanns på mentalsjukhusen. Som stängs av omtanke om patienterna. Det är så lagom omtanke om patienterna, vi har inte råd. Och det gäller alltså då att prioritera, det vill säga tala om vilka är människor och ska få vård och vilka är inte människor och ska inte få vård. Så rakt på sak uttrycker vi det som regel inte. Men den situationen är vi redan i och vi kommer mycket mera in i den framöver. Ju mer vi forskar, desto snabbare kommer det att gå. Rätten till min död, finns det något idag i Sverige som heter? Även eutanasi kan bli en mänsklig rättighet. Och vi känner alla att den kan ju snabbt förändras till en samhällets rättighet. Att inte behöva vårda mig längre än vad som anses ekonomiskt försvarbart. Vem drar gränserna här? Vi har lagt ner ganska mycket arbete på det som teologerna kallar för teodicéproblemet. Hur kan Gud vara god och allsmäktig när världen ser ut som den gör? En av många intressanta sidor med detta problem, det är att det är i det rika västerlandet som det är ett problem. Åker du till de fattiga missionsländerna är det inte alls samma problem. Man kan tycka att det låter ju väldigt konstigt. Här kommer nu missionärer från det rika Europa och välnärda och präktiga och friska och starka och glada. Och så börjar de predika för fattiga människor som kanske delvis är fattiga därför att vi har levat gott på deras bekostnad. Och så är det faktiskt så att för de människorna är den frågan inte lika brännande som för rika västerlänningar. Guds godhet och allmakt. Och det tror jag bland annat hänger ihop med att de har inte lärt sig att tänka på godhet som en mänsklig rättighet på samma sätt som vi. Så fort vi går miste om något av detta livets goda, så säger vi ändå inom oss till Gud: hur kan du förmena mig detta? Vad är du för en Gud som inte också ger mig det som grannen har? Varför ska jag sitta och kajka i min optimistjolle när grannen har en maxi 2558? Det vet jag inte, jag vet inte vad det är, men det lär vara någon sorts segelbåt han sa. Jesus säger om evangeliet, eller rättare sagt Jesaja säger det från början, att det är glädjens budskap för de fattiga. Jesaja 61:1. Glädjens budskap för de fattiga. Ibland står det också det ödmjuka, grundtextens ord betyder båda delarna. Saliga de fattiga i anden står det i Matteus, och saliga de fattiga står det i Lukas 6. Glädjens budskap för de fattiga. Och här finns någonting som vårt arma förstånd har svårt att hänga med i. Och det är detta att evangelium är svårt att utbreda i ett rikt folk. Vi har alla erfarenhet av hur svårt det är att evangelisera i Sverige. Varför det? Vi är rika. Och i vår rikedom har vi tillägnat oss ett synsätt på godhet som en mänsklig rättighet. Det var till och med så vi blev rika. Jag sa förut att jämlikheten och de mänskliga rättigheterna är ju nära besläktade och sammanflätade med varandra i humanismen. Och det är ju en väldig oförmåga vi har i vårt humanistiska land att finna oss till rätta i den situation där vi står. Att kunna leva i tacksamhet över det vi har, vare sig det är mycket eller lite. Jämlikheten är ju ett människans sätt att komma till rätta med avunden. Vi kan bara konstatera när vi läser Bibeln att Gud använder helt andra metoder för att komma till rätta med avunden. Berättelsen om Kain och Abel är ju så att säga klassisk i sammanhanget. Gud åtgärdar inte vår avund genom att ge oss alla lika mycket i inkomst, utan han gör det genom att ge oss olika mycket. För då blommar avunden upp. Och tanken är helt enkelt den att lagen kom för att överträdelserna skulle bli större. Tills vi tröttnar på alltihopa. Vi bara ropar till Gud vad som helst, men inte detta. Och i samma ögonblick som jag säger det så försvarar jag inte ett samhälle med stora sociala skillnader och där den ene gör sig goda dagar på den andres bekostnad. Det är bara detta att vi vet ju idag av erfarenhet att hur mycket vi än strävar efter jämlikhet så kommer vi inte till rätta med avunden. Det hjälper inte. Det löser inte problemet. Och vi måste liksom, när vi läser Bibeln, acceptera att Gud använder andra metoder. För vi kan bli så humanistiska när vi läser Bibeln att vi hoppar över de texter som handlar om hur Gud löser avundens problem. Och vi kan bli så humanistiska när vi sitter i själavård Att när en människa kommer kanske överflödande av avund och självömkan, att vi uppfattar det som vår uppgift att hålla med och liksom göda människans krav på sina mänskliga rättigheter istället för att hjälpa honom till att se vad Gud ändå har gett honom i hans liv och leva utifrån det han har istället för att hela tiden leva utifrån det han inte har. Du kommer som själavårdare att möta många människor som kommer att säga att det är så många krav över mitt liv. Jag är så stressad och jag är så trött. Och jag jagar hit och dit som ett skollat troll. Tiden räcker aldrig till och Bibeln hinner jag minst av allt läsa. Jag bara flyger som en jagad hare från uppgift till uppgift. Ja visst. För det är klart, om jag kan kräva det goda av min omgivning så kan ju min omgivning kräva det goda av mig. Och utan att vi märker det förvandlas det som såg ut som vägen till den absoluta friheten till att bli vägen till ett slaveri. Vi kan studera de här fenomenen i så att säga mikroformat genom att se på konsten att leva i ett äktenskap. Ett ganska pålitligt sätt att göra äktenskapet till en dödtråkig institution. Det är att tisdagar diskar du och onsdagar diskar jag och torsdagar diskar du och fredagar går du ut med hunden och lördagar så handlar jag och söndagar så piskar du mattorna och så vidare. Måndagar mekar du med bilen och tisdagar så mekar jag med bilen. Vi ska ju ha samma uppgifter. Alltså där hela äktenskapet så att säga blir en förhandlingsfråga. Det är ju ett uttryck för att den spontana kärleken, spontana generositet och hjälpsamhet och villighet att dela varandras bördor är borta. Och den kan ju faktiskt inte återuppstå förrän man lägger ner hela förhandlingssystemet. Den kan inte återuppstå inom ramen för förhandlingssystemet. Kraven kan inte ersätta inlevelsen, om jag får säga det så. Det kanske är det enklaste sättet att uttrycka det. Kraven kan aldrig ersätta inlevelsen utan de dödar inlevelsen. Och slutresultatet blir att det mänskliga tänkandet i mänskliga rättigheter skapar ekonomisk utveckling. Men det skapar också stress och främlingskap. Och det är ett mycket högt pris. Eftersom människan själv ska svara för sin rättfärdighet så hamnar hon följdriktigt i självfördömelse. Ty det är slutstationen för all mänsklig rättfärdighet. Självfördömelse. Man försöker på olika sätt att möta den utvecklingen ifrån humanistiskt håll genom att tala om människovärde. Och vi krokar gärna på och skriver många kristna sånger om att du är så värdefull och du är dyrbar och allt detta. Och det är ju verkligen viktigt att det får komma fram att det är en dyrbarhet i Guds ögon. Det här är svårt. Att liksom tala om de här tingen och nå fram med sitt budskap. Ty människovärde och prestationer hänger så intimt samman så fort vi rör oss i ett humanistiskt begreppsområde. Det är bara en absolut Gud som kan ge människan ett absolut människovärde. Allt annat måste ju följa börsnoteringarna så att säga. Tillgång och efterfrågan, marknadskraften om du vill. Det här är ganska svåra saker som ni märker. Och man blir lätt både ganska trött och förvirrad när man sitter och försöker att bena ut de här tingen. Man kan känna det ibland som det var hårklyverier, men det är det inte. Det här är väldigt viktiga saker. Och jag har dratt ut lite på tiden och tänkte väl få ta ut ytterligare ett bibelord innan vi tar rast. Andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Andra test 2. Paulus skriver där om tidens avslutning. Och så står det så här. Låt inte lura er på något vis. Tredje versen. Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras. Undergångens son. Motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Minns ni inte att jag sa detta redan när jag var hos er? Och ni vet vad det är som nu hindrar honom så att han inte kan träda fram förrän hans stund är inne. Ty laglösheten är redan verksam som en hemlighet. Det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. Då ska den laglöse uppenbaras, han som Herren Jesus ska dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. Det handlar om antikrist det här. Och så heter det så här att han är den laglöse och redan är laglöshetens hemlighet verksam. Och det där är ett parallellfenomen till undervisningen om Kristus. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Herrens ord kom till Jeremia, han sa. Ja, ordet har varit verksamt och plötsligt blir ordet kött, säger Johannes. Det som har varit verksamt som ett ord och som en hemlighet blir plötsligt en människa. Laglösheten är på samma sätt verksam som ett ord, som en hemlighet och ska plötsligt bli människa. Laglöshetens hemlighet, vad är det? Ja, lagen är ju till för att döda, korsfästa vår köttsliga vilja. Och laglöshetens hemlighet handlar om rättfärdighet utan att dö. Och den kan ta sig många uttryck. Men i vår tid och vår kultur vill jag kalla den för humanismen. Antikrist kommer att bli så god. Oj, oj, oj. Det blir grejer. Han kommer verkligen att tala om solidaritet. Han kommer verkligen att lösa miljöproblem. Han kommer att vara så engagerad. Han kommer att tala så mycket om mänskliga rättigheter. Och han kommer att tala om att om bara han får makt över hela mänskligheten så ska han se till att alla får sina mänskliga rättigheter. Var du så säker? Först måste avfallet ske och laglöshetens människa träda fram, säger Paulus. Många kristna kommer att bli lurade. Låt inte lura er på något vis. Lär er att se skillnad mellan kristendom och humanism mens tid är. Det är möjligt att hela skeendet i uppenbarelseboken fram till tusenårsriket kommer att äga rum under en enda sjuårsperiod. Och då lär man hålla i hatten för att den inte ska blåsa av. Har du inte satt dig in i det här dessförinnan så är det kanske inte säkert du hinner göra det då. Nu tar vi rast.